Arbetarna flydde som myror mot sina bilar. De hade inte lång tid på sig. Uppströms syntes redan en grå ås som tycktes växa i höjd ju närmare den kom. Älven smalnade av här. Vattnet trycktes ihop och samlades till en kil. Samtidigt ökade hastigheten. Tusentals kubikmeter vatten tornade upp sig. Hundratusentals ton framrusande tyngd. Som om ett berg lossnat, tänkte Vincent. Ett bergmassiv av vatten. Ett helt innanhav som kom framvältande. Det fanns inget mänskligt som kunde stoppa det. Dammvallen gav efter redan efter första stöten. Krönet översvämmades, betongen sprack och började vittra som ett torrt kex. Som stora kaksmulor sköljdes bitarna iväg. Vattentrycket förvandlade älven till en skimrande båge som sköt över kanten och seglade ner i den gamla torrlagda älvfåran. Fallhöjden i enbart detta kraftverk var över 100 meter. Det hovrade ovanför och betraktade förödelsen utan att kunna ingripa. På några sekunder förvandlades dammen till ett gigantiskt vattenfall. Hej och välkomna till Geografipodden.
Podden som sätter rummet i centrum.
Och i det här avsnittet då, det första för tredje säsongen.
Ja, det får vi kalla det.
Ja. Så ska vi diskutera en av de vanligaste naturkatastroferna i världen.
Mm, kanske till och med den vanligaste.
Ja, det tror jag att det är. Nämligen då översvämningar.
Vad var det vi hörde? I början.
Just det. Det var ett utdrag från boken Fallvatten av Mikael Niemi. Som är då en, det är egentligen en svensk katastrofroman. Liksom.
Mm. Baserad på verkliga händelser.
Det vet jag inte om det.
Nej, det är det ju inte.
Framtida verkliga händelser.
Mm, kanske.
Om man har otur. Men det är tips. Det är en väldigt bra bok. Om man vill känna spänning. Men om vi ska börja då med begreppet översvämningar. Finns det så mycket att förklara?
Inte jättemycket. Jag tror att de flesta har en ganska bra bild av vad en översvämning är.
Mm. Och det känns inte som någonting som är så där jättetvetydigt heller. Som vissa av våra begrepp. Har varit.
Nej, det är ändå ett ovanligt tydligt ämne och begrepp. Men jag kollade ändå vad, om det finns någon så här mening som sammanfattar en definition.
En officiell.
Mm. Och MSB säger så här. En översvämning är när vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Kan också drabba markområden som normalt inte är gränsat till vatten men där vatten blir stående på grund av häftigt regn.
Ja.
Ja, ingen nyheter kanske?
Nej. Det är väl snarare kanske annat man ska diskutera när man pratar om översvämningar.
Ja, det finns ju många aspekter.
Mm.
Allt från varför det händer. Finns ju ändå vissa saker att diskutera där.
Mm.
Hur vi skyddar oss och vad konsekvenserna blir.
Ja.
Vi ska säga också i det här avsnittet att vi testar ett lite nytt format.
Ja, det gör vi.
Och kommer släppa det här i 3 olika delar. Det är väl preliminära planen i alla fall.
Ja. Och ni får gärna höra av er om... ni har synpunkter på det här formatet, om det är bättre eller sämre eller neutralt jämfört med hur vi har gjort innan.
Jo, precis. Tanken är att det ändå ska gå bra att lyssna på, precis som förut, bara lyssna på alla i ett svep och så blir det exakt ett program som förut. Men också att kunna lyssna på ett i taget.
Ja, för vissa avsnitt kanske har blivit lite väl långa.
Ja, och vi lever ju i en stressig tid där man kanske inte hinner göra allt.
Man kanske inte kan avsätta 1,5 timme till öknar hur som helst.
Nej, vissa har ju andra konstiga prioriteringar.
Ja.
Ja, men har vi något mer om vad översvämningar är? Det finns ju lite olika anledningar till att en översvämning inträffar.
Ja, det finns det ju. Det har ju varit en hel del nyheter om översvämningar bara under den här sommaren. Och men bland annat den här stora i Europa, i Tyskland framförallt.
Mm.
Och i Gävle då, i Sverige, som fick mycket utrymme i nyheterna också.
Ja, just det. De fick alltså ungefär 2 månaders nederbörd på ett dygn.
Exakt.
161 millimeter.
Mm.
Drygt.
Och det är väl en ganska vanlig orsak till översvämningar, och kanske framförallt då i urbana miljöer.
Jo, precis. Det är ju problemet där, att vattnet inte hinner rinna undan. Det kan liksom inte infiltrera marken.
Nej.
Eftersom det är hårda ytor. Så det är ju en av typerna.
Vad finns det mer?
Ja, så har vi ju översvämning av vattendrag och sjöar också.
Mm.
Där helt enkelt mer vatten tillförs vattendraget än vad som leds bort.
Ja.
Det här kan ju också ha att göra med att det regnar väldigt mycket.
Ja, precis.
Men det kan även vara saker som snösmältning och mänsklig aktivitet.
Mm.
Alltså att man reglerar det.
Precis.
Med dammar och så.
Och det finns ju både mänskliga och naturliga orsaker då. De flesta kanske är naturliga egentligen. Men att människan bidrar lite på vägen.
Ja, just det här urbana översvämningar går ju ändå att se som mänskligt skapade.
Ja, alltså för att regnet i sig behöver ju inte vara ett problem. Det kan skapa översvämningar på andra platser också som inte är hårda urbana ytor.
Mm.
Så, men oftast så uppstår problemen just på grund av mänskliga konstruktioner och hur samhällen ser ut och vilka material man använder för att bygga parkeringar och diverse annat.
Jo, precis. Och sen bara att vi ser det som ett problem är ju för att det skadar mänsklig aktivitet.
Ja. Sen så är det ju också, jag vet inte exakt hur vanlig den anledningen är om man jämför med andra, men en orsak till översvämningar som inte egentligen behöver vara kopplad till varken nederbörd eller ökat vattenflöde i vattendrag eller någonting sånt är ju om dammar går sönder.
Mm.
Dammbrott som kan leda till att vatten som har stoppats upp av någon anledning på grund av energi.
Ja, vattenkraft till exempel.
Till exempel. Att den liksom artificiella barriären som finns håller inte, och det vattnet som har stoppats upp, det kommer ut. Och det brukar gå ganska snabbt.
Mm. Ja, olycksöversvämning liksom, kan man säga. Men där kan man ju komma in på begreppet störtflod också.
Ja.
Eller flash flood.
Mm.
Och det känns ju som ett dammbrott skulle kunna orsaka just en sån grej.
Ja.
Det har ju definierats som översvämningar som påbörjas inom 6 timmar eller ofta inom 3 timmar till och med efter att orsaken inträffar. Och det kan ju vara storm med kraftigt regn. Men själva grejen är då så att det går så snabbt så att man hinner inte förbereda sig riktigt.
Exakt.
Utan det är liksom mer fly på den nivån.
Och det känns ofta som att tidsaspekten ändå är ganska väsentlig när det kommer till översvämningar, för att problemen känns som att de blir ganska mycket större om allting går väldigt fort. Alltså om ett område skulle översvämmas över, inte vet jag, en månad, alltså väldigt långt, då hade ju det kanske inte hade fått jättestora liksom varken ekonomiska eller ekologiska konsekvenser, för att tidsspannen är så pass lång och saker och ting hinner anpassa sig.
Ja, kanske. Det som framförallt är skillnaden är väl för människor, tänker jag. Alltså risk för skador och dödsfall.
Ja.
Sådär. Man hinner ändå utrymma och fly och sådär. Just där infrastrukturen kanske är svårare att rädda ändå. För det, man hinner inte riktigt bygga massa konstruktioner.
Nej, det är sant. Det är väl kanske snarare om det är liksom... Många områden är ju ändå regelbundet översvämningsdrabbade.
Mm.
Och då finns det ju kanske en lite större förberedelse för det, om man jämför med typ ett dammbrott där det ska liksom inte hända, men det händer ändå och det finns ingen förberedelse för det.
Nej, precis. Det är verkligen en engångsgrej.
Ja.
Men ja, om vi återkommer till sommarens händelser och sådär då.
Mm.
Blir det vanligare? Är det klimatförändringarna som ligger bakom det här?
Bra fråga, William.
Mm. Har du något bra svar också?
Nej. Jag har vissa svar som tyder på att det ökar. Bland annat så verkar det som att sommarens nedbörd har lett till rekordmånga översvämningar i Stockholm, till exempel. Det finns ju också, precis som du säger, tecken på att klimatförändring och en ökande global medeltemperatur bidrar till översvämningsfrekvensen egentligen.
Mm.
Jag vet inte om de blir så mycket värre rent generellt, men om det blir fler så blir problemen fler också, tänker jag.
Ja, det är väl flera anledningar egentligen till att man kan räkna med, på många platser i alla fall, mer översvämningar. Och det är ju bland annat i Sverige då, så är det mycket just uppvärmningen och den högre luftfuktighet som det innebär.
Ja.
Ja, att atmosfären kan innehålla mer vattenånga om det blir lite varmare.
Mm.
Och det ger ändå förutsättningar för kraftigare nederbörd och mer extrem händelser. Liksom. Så då säger man att det kommer antagligen att öka.
Ja. För en av konsekvenserna av global uppvärmning är ju ändå att stormfrekvensen ska öka.
Mm.
Och stormar är ju en sån klassisk orsak till översvämningar.
Ja, precis. Framförallt i kustområden.
Ja.
När det drar med sig svallvågor in från havet.
Och det kanske inte är så relevant för Sverige, men tropiska cykloner är en sån här riktig problematisk händelse.
Ja, precis. Nej, inte för Sverige kanske, men det kryper ändå.
Det kryper närmare.
Bort från ekvatorn liksom.
Mm.
Riskområdena där det kan hända.
Ja. finns ju också en annan sån här klassisk effekt av den globala uppvärmningen. Och det är ju då stigande havsnivåer.
Mm.
Som känns som att det borde kunna ha en påverkan på översvämningsfrekvensen också.
Ja, det har det ju. För att det är ju ganska många samhällen längs kusten som ligger väldigt lågt.
Mm.
Och den, ja, halvmetern som det kan handla om de närmaste decennierna gör ändå en liten skillnad. Men samtidigt är ju inte relationen helt lätt heller. Ofta när man tänker kring det här så kan man ju tänka liksom att man karterar en viss höjd uppåt land. Och så ser man att jaha, här är det bara 30 centimeters höjd över havet.
Mm.
Och då ser man att när det når dit, ja, då är det dags att flytta därifrån.
Mm.
Och så är det ju inte riktigt, utan det är liksom där platsen kommer ju vara drabbad av översvämningar hela tiden. Och det beror ju på vindmönster och stormar och allt sånt också liksom.
Ja.
Men att havsnivån kryper uppåt sätter ju ytterligare press. Sådär. Men i alla fall, det finns ju två anledningar då till att global uppvärmning betyder höjd havsnivå.
Mm.
Termisk expansion.
Mm.
När vattnet blir varmare. Och smältande glaciärer.
Ja.
Man kan säga tre också om man räknar med smältningen av Grönland och Antarktis, deras istäcken som en egen, men det är väl i princip glaciärer.
Ja.
Och de här har varit ungefär lika betydande tidigare, men under typ 2000-talet så har smältningen börjat accelerera, så den har liksom stått för större delen av höjningen och kommer göra det.
Ska man kanske förklara vad termisk expansion är?
Ja, jag är ju ingen fysiker.
Nej.
Men vattenmassorna expanderar en aning när de blir varmare.
Mm.
Helt enkelt. På samma sätt som luft expanderar när den blir varmare. Ja, och enligt senaste IPCC-rapporten då, så har den globala genomsnittliga havsnivån höjts med ungefär 20 cm senaste århundradet.
Mm.
Och över 100 år så är det en snabbare höjning än någon annan gång de senaste 3000 åren. Så det är ändå en ganska stor höjning.
Ja. Vad finns det? Har vi några projektioner för vad det kan landa på?
Ja, en ytterligare ungefär lika stor, 15-25 cm höjning beräknas till 2050.
Mm.
Och efter det så beror det väldigt mycket på framtida utsläpp. Det har räknats på i lågscenarior en höjning på då 38 cm över 95 till 2014 års nivå vid 2100, men ett högre på 77 cm.
Okay.
Och som jag fattar det så ligger ju det här från, det är ju från 2014 då, senaste rapporten. Och som redan släpar lite också, så att jag tror att de här siffrorna är underkant.
Ja, det kommer väl en stor IPCC-rapport,
ja,
i år.
Ja, jag tror det.
Tror jag.
Den är på gång.
Så man får väl hålla koll på läget.
Jo, precis. Men en grej som också krånglar till lite med de här förändringarna är att de inte är riktigt uniforma. Eller det är inte samma sak överallt, eller effekten liksom i höjningen blir ganska olika beroende på förändringar i vindar och sådär också, som för med sig ytvatten.
Mm.
Och där kan man ju tänka på El Niño till exempel, som det är just det, att vindar som för med sig ytvatten blir antingen starkare eller svagare. Och det kan liksom skapa skillnader från den genomsnittliga nivån med upp mot 40 cm.
Mm.
På de olika sidorna.
Mm.
Så ja, det säger ju någonting om liksom lokala skillnader. För att klimatförändringarna så där kan ju ändå påverka vindmönster också. Så det kan ju vara vissa ställen då som som får dubbla den här höjningen kanske potentiellt och andra ingenting. Så det finns ganska mycket osäkerhet. Och detsamma gäller ju det här med stormarna, liksom, var det slår i framtiden. Mycket osäkerhet.
Ja. Men det verkar ändå vara någon form av ökande tendens.
Ja, det är det ju. Och om man ska ta en sak till om havsnivåförändringar och konsekvenser av det, så skriver även IPCC om extreme sea levels.
Mm-hmm.
Som då är lokala förhöjda havsnivåer som beror på tidvatten och stormar och vindar och sånt där, allt som gör att det just på en plats kan bli väldigt tillfälliga, väldigt extremt höga nivåer vid kusterna då, till exempel. Och hur många sådana som har observerats, eller hur kraftiga sådana, har liksom legat i linje med den globala havsnivån. Så det ändå indikerar att den på något sätt styr hur mycket sådana händelser som händer, och snarare än att det är väderförändringar som styr det. Liksom.
Mm.
Så det gör ju ändå att det kanske är lite, finns en chans att förutse hur mycket sådana extreme sea levels som kommer uppmätas.
Mm.
Men om vi ska komma tillbaka lite till Sverige. Där har vi ju den gamla hedliga landhöjningen.
Mm, den gamla klassiker.
Som spelar in.
Det är väl att Sverige parerar lite av havsnivåhöjningen av sig själv. Liksom.
Ja, i alla fall norra Sverige.
Mm.
Som var ännu mer och längre nedtryckt av inlandsisen. Så där expanderar det fortfarande så pass att trenden är att landet hamnar högre över havet. Och det kommer fortsätta. Det är någonstans i... Ja, just nu är det väl runt Småland och Halland som har liksom... Där det börjar vända, kan man säga. Och sen kommer det väl vara... Ja, i alla fall hela västkusten och typ upp till Stockholm kanske. Som börjar se liksom höjningar snart.
Så norra Sverige behöver vara mer oroliga för smältvatten och skyfall snarare än höjda havsnivåer.
Ja, just det. Och så har SMHI lite uppskattningar på översvämningsrisk av sjöar och vattendrag i Sverige.
Mm.
Där de säger väldigt grovt då att det antagligen kommer bli vanligare i stor del av Götaland, i södra Svealand samt nordvästligaste Norrland.
Okej.
Och det är där som den där händelsen i boken som vi hörde i början utspelar sig. Det är ju långt uppströms då på Luleån.
Luleälv. Norska gränsen, någonstans där.
Så att typ där den rinner ner från fjället.
Ja.
Ungefär.
Precis.
Men då så blir det istället ovanligare med översvämning av sjöar och vattendrag i norra Svealand och resten av Norrland, enligt SMHIs uppskattning, och med stora lokala skillnader.
Jo, det är klart.
Så man kan aldrig gå säker.
Man vet aldrig var risken faktiskt finns.
Precis. Och där kanske vi är klara med del ett av det här avsnittet.
Ja, har vi något vi behöver sammanfatta här? Översvämningar kan bero på skyfall, smältvatten, höjd havsnivå.
Ja.
Ja, och då dammbrott och mänskliga faktorer.
Mm.
Det är väl liksom...
Ja, och stormar som drar in vågor.
Ja, exakt.
Havsnivån kommer höjas. Hur mycket vet vi inte riktigt. Det beror på utsläpp och sånt.
Stormfrekvensen tros höjas.
Mm.
Nederbörd är svårberäkneligt.
Ja, väldigt stora skillnader på olika platser.
Precis. Men det verkar ju som att det i alla fall lokalt kan komma att öka ganska mycket också.
Ja, och gällande det här under sommaren då, så är det alltid så att det går inte att säga att det är klimatförändringarna som ligger bakom. Men allt tyder på att det ökar sannolikheten för sådana här händelser.
Ja.
Sammantaget liksom.
Exakt.
Så det är svaret på den frågan, så bra vi kan få till det.
Ja.
Ja, stay tuned för nästa del.
Som då kommer handla bland annat om vilka konsekvenser som översvämningar kan leda till.
Mm, negativa konsekvenser, men även lite positiva konsekvenser.
Mm.
Och ja, konsekvenser som är så gamla från historien att det är svårt att se dem som varken eller.
Precis.